Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tittade ut idag och liksom föreställde mig om jag liksom var en sån här hunter-gatherer
ja.
Så här års.
För 10 000 år sedan.
För 10 000 år sedan. Ja. Så står jag här, blickar ut över Kungsgatan och tänker, vad finns det att äta? Det får bli en äcklig duva. För det fanns inget annat.
Nej, jag tänker att man fick äta lite så här, typ frysta blåbär, kanske.
Finns det ens?
Hur menar du?
Eller har de liksom
menar
ramlat av och ruttnat?
Menar du på Kungsgatan?
På Kungsgatan, här. För 10 000 år sedan på Kungsgatan.
Nej, de kanske har ramlat av och vissnat. Ja, men man kanske äter is. Man kanske äter liksom ett fruset djur.
Ett fruset djur, ja. Om man har tur.
Man kanske åt bark.
Det gjorde man ju faktiskt.
Mm, bark var väldigt gott. Väldigt trevligt.
Så dagens första recept är alltså bark. Och fryst stadsduva.
Oh, gud, vad gott. Duva är ju i och för sig gott.
Duva,
men kanske
aj,
inte ett stadsduva.
Häromdagen så var jag faktiskt på Duvan pub.
Oh!
Första gången.
Jag vill höra mer om det.
Gud vad det var poppis.
Ja.
Gud vad det var trendigt.
Var det det?
Alla var
det för trendigt?
Nej, nästan.
Ja. Var det gott då?
Det var väldigt gott. Ja. Alltså det är ju enkelt.
Ja.
Vi käkade Welsh rarebit som vi pratade om sista
gången.
Yes. Käkade en toast med krabbmajonnäs. Krabb, alltså de här rätterna.
Det
händer just nu.
Jag vet.
Och sen så var det en skrej med lite musslor och pommes.
Det känns som att vi, alltså först, Duvan pub är ju en restaurang på Södermalm i Stockholm.
Precis.
Som serverar liksom god, enkel, men väldigt nice brittisk
ska säga,
mat.
Ja, jag tycker att det är, så här, det är så här St. John's inspirerat, att det är liksom så här, det är så här brun mat på vit tallrik. Enkelt.
Och St. John's är ju Fergus Hendersons krog i London.
We are about to go into my favorite restaurant on earth, St. John's. This is the place where I think meat cooking has reached its zenith. I don't think my career would exist as it does if it wasn't for this place, which really pioneered nose-to-tail dining. So let's go in there, let's meet the man himself, Fergus Henderson. Let's eat a few of the dishes.
Alltså det är ju liksom en av de här, vad ska man säga, institutionerna i London för brittisk klassisk mat.
Precis. Han startade den här nose-to-tail-rörelsen där man skulle använda, eller startade, han var med och, jag vet inte om han startade, men han var väldigt, eller är väldigt engagerad i den rörelsen att man ska använda hela djuret.
Precis, och gjorde benmärgen till det hetaste.
Mm. Och alltså, som med alla vi pratar om här i podden så tycker jag och Jimmy såklart, eller antar jag, att man ska följa dem på Instagram. För jag blir väldigt inspirerad.
Ja.
För att också, de är väldigt, väldigt duktiga på just det vi ska prata idag. Vinterns råvaror.
Ja.
De lagar väldigt mycket i säsong. Och det är väldigt enkelt, men ser så jäkla gott ut. Det kan vara en så här, en kokt blekselleri med aioli.
Ja, typ så.
Alltså,
precis.
That's it. Ja. Och vet ni, det kan man servera som förrätt.
Ja, mos med typ brunsås och sen liksom något, alltså, men så bangers and mash och liksom de här typen av enkla, mättande, värmande grejerna.
Ja.
Det är det man vill ha.
Och det är ju lite samma sak som vi pratade om första, gud vad jag refererar till, men så här Thomas Straker som är den här brittiska TikTok-kocken som är...
Det här har blivit den brittiska matpodden, känner du?
Men jag, alltså jag är ju anglofil.
Ja, alltså jag kommer fram till att jag är det också.
Alltså jag älskar allt med England. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är liksom
jag
någonting.
Hat, älskar allt med
nej, men är det sant? Men du har ju också bott i London.
Ja, nej, men det är lite hat,
hur länge bodde du i London?
3 år.
Ja.
Tillräckligt för att lära mig hata och älska.
Ja, men det är ju, min kille är ju älska. Likadan. Han faktiskt. Bodde ju också 3 år. Det var, men han pluggade.
Ja.
Men han... också en hatkärlek,
ja,
skulle jag säga.
Så. Mm.
Jag hade en brittisk pojkvän och har liksom varit mycket i London i och med att min nuvarande man bodde där också. Så jag har varit väldigt mycket. Mm. Men jag har aldrig bott. Men jag älskar liksom, jag älskar britter.
Man gillar brittisk humor, man gillar det brittiska liksom, mannerisms, nej, men deras alltså, liksom sätt att vara på.
Exakt.
Och liksom det här... Ah, nej, men det är gulligt och mysigt och artigt. Liksom.
Ja, men exakt. Och jag gillar att de är så posh och samtidigt så... smutsiga och grimy. Att det liksom finns den där, jag vet inte jag ska förklara, den där balansen.
Du menar klassklyftorna?
Ja, det kanske inte är den jag, det är den jag menar, men liksom en britt kan vara både så enormt posh men också så liksom sluskig.
Slags, ja. Som man säger.
Ja, och det på något sätt är jag väldigt, och det är lite, på samma sätt tycker jag att man kan beskriva deras mat.
Ja.
Att den kan vara liksom lite sluskig, ja. Men ändå väldigt liksom posh.
Mm.
Den är, ja, jag vet inte. Jag ska förklara. Jag älskar det.
Det är som typ jellied eel. ja. Ål, jättefin råvara. Du, utrotningshotad.
Nej, men du får inte äta ål, Jimmy.
Jellied, gör det till det äckligaste du möjligt du kan tänka dig.
Exakt. Potted crab.
Vad är det?
Men det är så här en gammal brittisk rätt också som man gör. Alltså, jellied eel måste ju också varit för att man ville alltså, förvara, bevara mat. Det var, ålen blev dålig. Då la man den i gelé. Nej, men det är så. Alla såna grejer är ju för att man liksom måste... Ja. Vad heter det?
Konservera,
tack. Ja. Oh, I'm so British. Hörde du att jag
preserve
bara... Nej, men och, potted crab är ju typ samma sak. Potted shrimp. Då la man liksom typ krabba och...
I en kruka.
I en kruka med typ fett på.
So, potted crab. Now, what do you do with potted crab? Well, pretty much the same as you would do with potted prawns. Get it on toast... and get it down your neck as fast as possible.
Det låter ju gott i och för sig.
Alltså jag tror att det är... Jag har aldrig ätit det. Jag har bara sett det. Jag har bara sett det på bild. Nej, men jag vill gärna utforska mer av det brittiska köket. Då kan jag faktiskt säga, det finns återigen... Alltså jag älskar ju Instagram. Det är en outtröttlig källa till inspiration.
Mm.
Det finns en kille som heter Ecstasy_cookbook.
Oh.
Som är
rivigt.
Ja, riktigt rivigt. Men han är nykterist nu.
Okay.
Så det är mycket mer städat, men det är jätte liksom fula konstiga bilder med så här blixtar, men det är alltså jag tilltalas så enormt mycket av just den liksom typen av estetik på mat.
In och kika
på en gång.
Ecstasy cookbook.
Ecstasy_cookbook.
Vintershow var det.
Mm. Vilken är din favorit?
Det är ju så här, om man tänker på liksom så här, nu är ju liksom alltid naturen sover. Så det som finns att äta är ju de råvaror där naturen liksom har lagrat upp liksom näring och framförallt sockerarter i typ rötter och sånt och liksom lite liksom kraftigare blad.
Mm.
Så, och den här liksom sockerhalten i grönsakerna gör ju att de överlever kylan, för socker är ju ett fryshämmande medel.
Yes.
Så det är lite, så här, lite generellt så att det är ganska många av de här råvarorna som drar åt det sötare hållet.
Mm. Och många, typ vissa kolsorter blir ju också sötare när de blir kallare.
Precis, när de fått en frostknäpp. Precis. Det triggar liksom igång den här liksom försvarsmekanismen att överleva det här.
Alltså det är så coolt.
Det är skitcoolt verkligen. Och liksom, det är ju så kol. Det är ju självklart en av de här liksom råvarorna. Vi har ju allt ifrån grönkål, svartkål, vitkål, etc. Fänkål känns också som att det finns mycket av det på vintern.
Mm.
De här liksom lite robusta grönsakerna.
Yes.
Men det finns också vissa liksom proteinkällor.
Mm.
Skaldjur är ju otroligt fint just nu. Egentligen kanske vi börjar närma oss lite slut på. Det är ju sådär hösten, vintern som skaldjur är allra bäst.
Alla månader med R.
Ja, och det är ju för att de har lekt av sig under sommaren och de har ätit upp sig under liksom sensommarhösten och nu är de liksom tjocka och liksom fullmatade.
Och kylan måste ju också göra, det är ju också någonting med sötman.
Ja, precis.
Att de också blir liksom sötare för att det är ju något ämne där.
Är det fryshämmande medel i krabba? Så, alltså, är det socker i krabba för att de inte ska liksom bli så här krabbglass?
Ja, kanske.
Kanske.
verkligen killgissar här nu, ja, att det är samma, ja, ämne i gröns, i krabbor som i svartkål.
Smarta och dumma här, ja, på samma verkligen gång.
Nej, men det är ju verkligen härliga tider, mm, tycker jag ändå.
Jag vet vad, underskattat. Ja. Som sagt, man tror att det bara finns stadsduva.
Jag vet.
Just nu, att, ja, att få tag på. Men tittar man lite utöver våra breddgrader som går att odla här, så har vi den absolut största skatten. Mm. Det lysande ljuset i vintermörkret, citrusfrukterna.
Mm.
De är ju som absolut bäst, mm, nu på senvintern.
Mm.
När vi nästan kommer in i februari.
Italienska blodapelsiner, ja, till exempel.
Vad heter det? Sanguinello eller Sangiovese? Gud, eller
de heter väl någonting med Norracell? Nej, fan. Jag har ingen aning.
Det är en trendig apelsin som, ja, jag har sett i massa butiker nu. Ja. Det är den här chokladapelsinen.
Ja, just
den som
det
är lite så här brungrön.
Att den är lite brun i köttet liksom.
Nej, inte aldrig i köttet utan, nej, bara i skalet faktiskt.
Alltså jag...
Har du testat den?
Nej.
Den är jättegod.
Jag äter ju inte frukt.
Just det, det här har vi pratat om flera gånger. Du har kommit ut som frukthatare.
Ja precis, jag är absolut en frukthatare. Men jag tycker att citrus inte riktigt ingår i kategorin frukt. Jag hör att det gör det och jag förstår det för att det ingår i en fruktsallad. Men jag tycker också citrus är en så stor del av mat.
Ja, den
till skillnad från liksom typ ett äpple eller en banan. Ja. De tycker jag verkligen är dessert.
Ja.
Men citrus är ju en matfrukt,
ja,
på samma sätt som typ matbanan.
Ja.
Alltså det är en skillnad. Jag tycker också att päron, ja, det är en matfrukt.
Mycket, mycket matvänligt.
Melon, ja, är en matfrukt. Ja. Mycket mer än ett äpple.
Ja, jag håller med dig.
Så jag citrus är ändå...
Men gillar du all frukt i mat? Eller bara vissa frukter i mat? Alltså typ mango, salsa.
Ja, men det kan jag absolut.
Så ananas på saker.
Ja,
liksom.
Absolut. Ja, absolut. Jag gillar all frukt i mat.
Du är bara inte sugen på att sätta dig och äta ett äpple då?
Nej, nej men nej, nej. Och inte liksom, nej. Nej, absolut.
Jag har ju typ levt på frukt i en vecka.
Men det är så många som gör det. Och jag
glömmer alltså inte för att jag håller på att banta det, utan för att det var typ det enda som fanns att tillgå på Gran Canaria som var nice.
Ja, jag vet.
Mm.
Men där, vad har de för frukter där?
Papaya. Alltså Gran Canaria ligger liksom i alltså, typ Afrika.
Ja, men verkligen. Ja. Men alltså, de odlar papaya.
De odlar papaya, men där. Gud, så det, wow, finns lokalt, det finns papaya, det finns så stora passionsfrukter. Stora, oj, vita passionsfrukter.
Är de tjockt skal då?
Jättetjockt skal.
Precis.
Ja, men det är samma innehåll, jo, som de små bruna. Typ. Ja. Det är ju samma här superparfumerade, syrliga liksom.
Ja, men det där, den, men... Ja.
Gul kiwi. Mm. Som de odlar just på Gran Canaria. Mm. Det är tydligen en stor... Liksom...
Det är ju en frukt jag inte äter.
Ja,
ah,
det är så gott med gul kiwi.
Ja, ah, nej. Det är... Äter du skalet då, som ett äpple?
Kanske. Vi bråkade lite om det där. Vissa ville ha med skalet på. Jag vill liksom... Jag är typ så här, sket i att äta skalet. Men man kan äta skalet.
Ja, det kan man. Men, ja, det, nej, men jag är, ja.
Det är ju inte hårigt på den gula kiwin som det är på, nej, den gröna. Okay. Det gröna, håriga skalet tycker jag är lite läskigt att äta.
Ja, nej, det skulle aldrig få mig.
Nej.
En kiwi. Varken med skal eller utan.
När vi ändå pratar om frukt vill jag bara komma med åsikten om att jag tycker att fruktsallad är hemskt.
Alltså jag tycker att det är så. Jag kan tycka att det är gott om det bara... Nej, det är ju... Alltså en fruktsallad som är salt.
Det är gott med salt på frukt.
Ja, men det är alltså precis. Det måste ju vara... Det måste ju, men då, om jag säger den salladen som jag tycker om, då är ju inte det en fruktsallad, utan det är ju en sallad med... citrus i.
Ja, jag fattar.
Precis.
Men liksom, jag tycker att det är vedervärdigt när man får liksom en sån här skål där liksom all, så här, melon, banan och päron och äpple har liksom skurits i bitar och blandats ihop så alla safterna blir... Det är som när man tar alla fina färger och blandar ihop dem till och tänker att det ska bli en fin färg.
Men det blir bara brunt.
Det blir bara en brungrå sörja.
Jag håller med. Nej, det är fruktsallad kan avgå.
Ja, faktiskt.
Så finns det ju säkert någon...
Men frukttallrik?
Det är trevligt. Ja.
Såg jag skena upp det.
Ja, det gjorde du verkligen. Du blev så glad. Ja. Men brukar du göra liksom en god frukttallrik till någon du gillar? Du bara...
Nu gjorde vi det. Faktiskt.
Ja, ni gjorde det.
Ja, det var ju liksom dagens... Alltså, till frukost, mellanmål, frukttallrik. Papaya, nej, med mycket lime på.
Mm. Ja, ej, papaya. Fy fan vad äckligt.
Den smakar ju... Den har ju en liten inneboende ruttenhet.
Ja, nej, men jag tycker bara inte... Nej, det är... Nej. Det är svårt där. Jag har ju aldrig varit i liksom typ alltså Thailand, Vietnam, alltså någonstans där man har alltså så här tropisk färsk frukt på riktigt. Men jag tror ändå inte, för att jag tycker ju inte liksom att jordgubbar är gott när de är i säsong i Sverige.
Nej, du är ingen frukttjej.
Nej, så det är så här, det är bara, och det får vara så.
Jag är en
jag är inte ledsen för det.
Nej,
överhuvudtaget inte.
Nej, jag behöver inte ursäkta dig heller.
Nej, och det gör jag, nej men jag menar det är liksom det påverkar inte mitt liv. Så det är jätteskönt att det är inga frukter, så mycket frukter i säsong nu på vintern.
Vi har ju, äpplena är ju fortfarande, är ju väldigt lagringsdugliga, så de har ju hängt med länge.
Men de äpplena som, svenska äpplena som finns i butik är alltid så mjöliga, tycker jag.
Jag är inte jättestort fan. Vet du, men där måste jag ju faktiskt säga att jag tror att jag har lite dålig koll på svenska äpplen.
Mm.
Alltså, generellt sett när det kommer till äpplen så tycker jag om, alltså, Granny Smith.
Mm.
Jag tycker om Jazz och Pink Lady.
Mm.
Nästan alla andra äpplen kan
gå bort.
Ta och alltså, ta sig. Ja. Så, hur äckligt är det inte med Royal det. Gala? Hur äckligt är det inte med Red Delicious?
Alltså, jag, du
Golden
vet,
Delicious?
Jag äter dem inte. Så det, jag de har ingen relation till dem.
Utfyllnadens liksom, frukt.
Ja. Men är de lite mjöliga?
Alltid tycker jag.
Ja. Nej, men det är det där,
och inte syrliga alls.
Nej, och det är det där, ett äpple måste ju vara, jag kan tycka att det är gott att äta ett äpple typ när man äter en ost. Då kan jag äta en ost med kex och sen så kan jag ta en tugga äpple för att liksom fräscha upp det.
Ja.
Och för att det är någonting krispigt. Men att äta ett mjöligt äpple då. Då tar jag, alltså då äter jag inte det. Jag minns när jag var barn så planterade vi ett äppelträd i vår trädgård och det var Signe Tillisch.
Okej. Okay. Vem är hon?
Nej, ingen aning. Ett äpple.
Ja. Men vem är hon
ja,
som
jag
äpple?
Vet, alltså, hon, alltså, ja, vem, hur äpplet är, menar
du? Ja, precis.
Det är syrligt, krispigt, tunt grönt skal.
Okay.
Nästan liksom ljus, alltså inte, självklart inte som Granny Smith.
Nej.
För den är ju liksom, men Granny Smith har ju ganska sekt skal.
Ja, tjockt. Tjockt, för de går
liksom
i lagra.
Exakt, men de här är liksom lite tunnare. Och det är ett äpple som jag skulle kunna ta ner ett äpple från ett träd och ta en tugga, skulle det vara ett sånt, skulle kanske ta tre tuggor.
Okay.
Och sen skulle jag ge det till mitt barn.
Sen slänger du det.
Nej, jag ger det till mitt barn.
Rakt på kompass.
Men ja, så det är ändå ett svenskt äpple som jag skulle rekommendera dig då.
Okay.
Men jag ser dem aldrig i butik.
Jag ska hålla utkik efter Signe.
Det borde ni också göra, din där ute.
Jag har ett recept.
Yes.
När det kommer till citrus i mat.
Mm.
Som inte är sallad också.
Mm, det,
och det här är ju liksom en klassiker. Alla har säkert lagat någon version av det här.
Mm.
Och det är orange chicken. Alltså Chinese takeout classic.
Oh, Chinese American.
Chinese American, Panda Express. Och jag ska ge er de här små tipsen.
Kör.
Som gör det här till perfektion. För att jag är ju självutnämnd expert på det här kinesiska köket. Nej, men det man ska använda här är ju kycklinglårfilé som man marinerar med lite Shaoxingvin, vitpeppar, lite bikarbonat.
Mm.
Bikarbonaten här kommer att möra köttet.
Mm.
Och vi pratar om liksom, men kanske ett kryddmått.
Det är så pass lite.
Ganska lite. Du vill inte känna smaken av bikarbonat. Mm. Men det har en liksom tenderizing-effekt på liksom köttet. Lite soja.
Mm.
Salt, inte jättemycket soja, för jag vill inte att den ska bli så här brun, utan bara smaken av soja och salt. Och sen viktigt, äggvita. Äggvitan ska du liksom jobba in här i kycklingen så att det liksom blir som ett liksom,
är det en liten coating?
Det kommer en coating.
Mm.
I det här ska du också ha rismjöl. Jag kände att jag hade ett problem att uttala R-et där, utan så här, rismjöl. Rismjöl.
Jag hörde inte.
Rismjöl är det absolut bästa mjölet enligt mig till att fritera saker. Rismjöl blir så krispigt. Det håller sig krispigt och det har den otroliga liksom egenskapen att det typ aldrig blir bränt.
Nej,
vilket också gör att liksom du inte får den här liksom brända oljesmaken.
Nej.
När du friterar.
Och det är ju ganska lätt hänt.
Precis.
Om man inte typ liksom är supervan vid att fritera.
Precis, om alltså, du inte har fritöst som liksom har ett värmeelement som inte ligger i botten och sådär liksom. Och dessutom glutenfritt. Vilket
snyggt.
Är en bonus för dem som bryr sig om sånt. Så här är också tipset när du gör den här typen av friterad kyckling är att du jobbar in lite utav stärkelsen i själva liksom marinaden.
Jag skulle precis säga det är ganska ovanligt att man gör det.
Mm.
Eller inte ovanligt, men jag brukar inte göra det.
Nej, alltså, men du får ju, det här blir ju en teknik som kallas för velveting, att du får liksom en tunn hinna utav stärkelse kring proteinet som håller det saftigt.
Ah, Vad nice.
Så du jobbar in några matskedar av rismjölet i själva marinaden med äggvitan och alla de här liksom.
Är det vilket rismjöl som helst eller så här glutinous rice eller
det är vanligt rismjöl, vanligt inte rismjöl. Sticky rice flour faktiskt. Så här kör man på det. Alltså det finns ju typ från Risenta och så vidare liksom nu i vanliga
helt vanligt rismjöl.
Helt vanligt rismjöl. Mm. Och sen så vänder man också de här bitarna i mera rismjöl så att du får den här liksom ytterligare liksom
när man precis innan man ska fritera.
Precis innan man friterar så får man liksom en coating där.
Mm.
Så vi ska liksom inte riktigt göra en smet utan det är liksom ett tunt lager av den här marinaden på som sen vänds i mjöl och sen så friterar man dem.
För att också stänga inne marinaden för att liksom få...
Du får ju det här krispiga och saftiga då samtidigt. Och sen så friterar man kycklingen.
Förlåt, jag måste avbryta dig.
Mm.
Alltså... Det här är så bra att du förklarar. För jag har ju läst så många sådana här recept.
Ja.
Jag har ju förstått.
Ja.
Men när du sätter ord på det och förklarar så är det så här, okej. Okay.
Du kan se det framför
dig. Ja, nu är det så här, det är det, okej. Okay. Ja. Makes sense. Nu fattar jag att det är så här, det är för att stänga inne marinaden som du sa. Och att det är den här velveting, att det är dubbel. Så jävla bra.
Det blir en dubbelpanering. Mm.
Utan att man ens fattar att man gör det.
Precis, precis. Och jag tycker så här, det är ganska så här mystiskt med många så här friterade kycklingar. Alltså friterat.
Ah. Och jag tycker ibland är det möjligt liksom, att det blir
ofta
så?
Typ så här, inte ens blir bra. Liksom.
Nej, jag vet.
Och såklart är det ju jätteviktigt att man håller koll på temperaturen när man friterat. Du måste typ ha en termometer.
Ah, nej,
eller vara liksom en så här väldigt van matlare som kan se med typ ett träredskap eller någonting sånt. Och se att det bubblar mycket. För du lägger ner någonting i olja som inte är tillräckligt varmt, då blir det liksom
Det funkar inte.
Det funkar för då blir, inte, det alltså, blir inget för
det blir soggigt för att vattnet som är i råvaran kommer inte ut tillräckligt snabbt och då blir det soggigt där
precis,
inne.
Precis, så suger det åt sig oljan och det ramlar
av. Och sen är det ju också att det inte får vara för varmt. Men,
nej,
det, med det sagt så liksom, testa er fram.
Ha en termometer, 180 grader styr tempen som ni vill ha här.
Och inte för mycket i heller. För så fort man har i för mycket så sänks ju temperaturen på oljan så fort.
Kör det helst i omgången.
Exakt.
Ja. Och ha hellre mycket olja och lite råvara istället för tvärtom.
Mm.
Var inte girig.
Nej.
Och sen så kommer det till såsen.
Mm.
Där har man lite hackad ingefära, vitlök, vita delen på salladslöken.
Mm.
Det här fräser man i lite olja. Mm. Det ska inte få färg, det ska liksom få fram den här doften i det.
Mm.
Sen så häller man i apelsinsaft.
Oh.
Apelsinskal kan du riva ner lite grann nu. Också sen på slutet.
Mm.
För jag tycker att både den här kokta apelsinsaftsmaken drar ju lite mer marmeladiga.
Oh.
Men sen så kan du också finish med liksom det här friska.
Fräscha.
Ja. Kanske lite chiliflakes.
Yes.
Socker och vinäger. Du måste balansera upp det här liksom med mycket syra.
Mm.
Här kan man ju bestämma lite själv hur söt, hur syrlig liksom man vill ha det.
Mm.
Men det är faktiskt ganska mycket socker som ska i det här. Alltså gör man det här till, säg, 4 pers, då ska du ha i typ dryga deciliter socker.
Ah, det är inte så farligt.
För det ska bli klibbigt.
Och det ska bli lite glansigt. Det ska liksom, ja.
Du måste unna dig det där.
Ja.
Kyckling är ju en sån protein som passar otroligt bra med sötma. Kyckling och fläsk tycker jag funkar och har mycket sötma i. Och sen så typ så här, precis innan du serverar den så liksom smakar det av mer vinäger så att du verkligen får den här liksom friska, liksom en skarphet i det här. Och så vänder du bara ner den här friterade kycklingen i det. Och jag lovar dig, den kommer hålla sig krispig även i den här liksom...
Men det är ju också den här soggy gone crispy. Är det inte det?
Crispy gone soggy, precis.
Crispy gone soggy menar jag. Soggy gone crispy. Så det hade varit
CGS.
Något. Ja, just det. Ja, precis. Crispy gone soggy, så är det. Just det. Ja.
Men det är fortfarande lite krispigt.
Ja, men att det ändå har det här.
Men det har börjat mjuknas upp. Det har sugit åt sig lite av den här klibbiga såsen.
En till fråga.
Ja.
Kan man köra tofu?
Absolut.
Ja. Bara som ett annat protein.
Absolut, ja, det kan man göra det.
Ja. Är det exakt samma man kör samma? Eller är det någon... Det är lite mer vätska i... Tofu.
Ja, så här. Då kanske inte man vill använda äggvita, tänker jag, heller om man ska hålla det liksom
Nej, om man vill ha det veganskt. Nej.
Men saken med tofu är att det funkar ju väldigt bra att bara vända det i mjöl. Liksom, så att du marinerar den liksom lite grann.
Mm.
Och sen så kör du bara med liksom...
Precis.
Alltså
jag tycker att marinera tofu är typ inte värt det.
Inte?
Nej, jag tycker typ inte det. För att
saltar
jag tycker
du
att...
den ens då?
Efter tillagning, ja. Men annars, jag brukar bara, alltså, som du säger, för jag tycker aldrig att den hinner
suga åt sig.
Där
den bara ligger
den,
där
alltså,
utanpå.
Då ska den ju ligga i liksom flera dagar.
Ja.
Och det har jag aldrig tid med.
Nej.
Utan jag brukar marinera efter. Ja. Alltså som precis
alltså
som göra, det här.
Alltså mer smak i såsen.
Exakt, ja. Att man trycker på med det mer. Ja. Så, men det var bara en tanke att om man kunde göra, och då kanske man marinerar lite i alla fall så att man får den här velveting, ja, som du pratade om.
Ja. Ja.
För att sedan vända. För då blir det ju ändå lite lager på, ja, det.
Mm. Också tips att göra det på ostronskivning. Ja, det är ju faktiskt
den är ju god att marinera.
Jättegod att marinera. Och göra, byta ut kyckling mot liksom stora bitar ostronskivning.
Men gud, det måste jag göra.
Ja.
Gud, min
orange
son är ju besatt
oyster mushroom
av svamp. Så jag måste laga det till honom. Jag tror att han skulle tycka om det väldigt mycket.
Men friterad ostronskivning.
Nej, men alltså så det är gott. Så gott. Ja. Jag gjorde det och hade i, alltså, i makirulle en gång.
Oh.
Det var fett gott.
Ja.
Och så lite,
det är så köttigt i smaken.
Det är så gott. Mm. Okej, men och så den här orange chicken, då så bara plain rice och lite gröna på salladslöken.
Och sen så har du,
eller?
Precis, det är lite grönt på salladslöken, lite sesamfrön kanske. Och så har man typ en sån enkel typ grönsak till bara, som kanske är ångkokt, lite bok choy eller lite broccoli eller någonting sånt.
Oh.
Ja.
Älskar det. Och att det inte bara är en sallad.
Nej,
en citrussallad. Man vill liksom men någonting ha, mer liksom.
Ja, mat. Ja.
Underbart. Men klipp tillbaka till citrus, den här chokladapelsinen som du talade om.
Ja.
Den har ju ett otroligt namn.
Ja.
Det är väldigt tilltalande måste jag säga. Sen tycker jag inte om kombinationen.
Nej, men jag är inte heller ett stort fan av choklad och apelsin. Alltså romerska bågar är liksom ingen godis som hamnar i min påse. Men och ska jag säga, det är ju ett brandingval att kalla någonting för choklad och apelsin. Den smakar inte choklad. Det är bara för att den är lite brun-ish på utsidan.
Mm.
Men det som är nice med den är ju att den har ett väldigt saftigt och mjukt fruktkött. Du vet hur vissa kan vara ganska fibriga ibland. Mm. Ibland är de så här torra, vilket är det värsta jag vet. Alltså när en apelsin smakar alltså osaftigt och lite saffad i smaken.
Mm. Jag vet inte, jag kan inte relatera, men jag hör dig.
Ibland händer det, och inte så ofta nu på vintern, men nu var liksom den här chokladapelsinen så saftig, så mjuk, väldigt fint balanserad i sötma och syra.
Men det man ska tänka på när man typ köper apelsiner, om man köper på lösvikt, är ju att verkligen känna att
de är tunga.
De är tunga och att de liksom, de ska nästan vara lite, är de stenhåra i skalet, då är det ju en väldigt tjockt skal, vilket också indikerar att den är, kan vara lite torr.
Ja, precis.
Alltså att den är, och att den inte riktigt är så här saftig inuti.
Att den har blivit sådär cellulosafibrig liksom.
Exakt, och det, man vill ju att den ska vara så saftig som möjligt, så man ska ju leta efter de som är liksom, alltså inte att, att den buktar in, men att den liksom ger med sig
den lite. Den ska ge lite grann. Det gäller faktiskt generellt för citrusfrukter, när det också när man ska välja alltså citron och lime, att man väljer de som känns lite mjukare faktiskt. Alltså inte så att de har liksom blivit krossade och ruttna. Men de som är mjuka generellt sett är bättre än de hårda.
Exakt. Så, och lime till exempel, där ska du ju gå på de som nästan är gula.
Nej, det tycker inte jag.
Va? Tycker
faktiskt
du inte?
Faktiskt inte.
Det tycker jag.
De drar ju lite mer åt det söta hållet faktiskt.
Okay.
Utan där går jag bara på blankhet och mjukhet.
Ja, men alltså jag tänker, att de som är gula är ju ofta, de som är lite gulare är oftast de som är lite mer mogna och lite mer mjukare.
Ja,
alltså om man ska gå efter, men jag hör dig.
Men du vet att när man har låtit en lime ligga i fruktkorgen typ 2 veckor, då blir den gul.
Ja, och då blir den ju lite söt.
Ganska söt på ett konstigt sätt.
Jag har nog aldrig liksom reflekterat över, jag tänker nog inte så ofta citrus som att det är där den största liksom källan till syra som jag använder.
Du är en vinägertjej?
Ja, jag är mer vinäger, och citrus är som en liksom en smak, alltså att som jag vill liksom, som jag gör på slutet mer, att jag att vill jag ha den här, jag är nog ute efter en lite tyngre syra. Alltså citrus, alltså lime och citron är ju väldigt lätta syror som också
väldigt
försvinner.
Friska.
Väldigt friska som man liksom ska tillsätta precis i slutet. Man ska ju inte koka igen om du tillsätter, tycker jag personligen. Mm. Det är ju en smaksak.
Eller egentligen all syra, även vinäger kokar ju bort.
Absolut, det gör det ju. Men den är liksom starkare, så ibland kan jag kommer aldrig glömma Mattias Dahlgren sa att man inte fick blanda syror.
Vet du vad, det där har jag också, jag var med när han berättade det där.
Ja.
Och jag håller inte med.
Jag håller inte med alls.
Nej.
För jag älskar att börja med vinägen.
Ja.
Att liksom få den här runda, lite liksom härligt, lite djup i syran.
Ja.
Och sen så, liksom det är som att jobba med olika liksom parfymlag. Ja. Alltså som när man har toppnot och vad det nu heter. Jag vet inte ens vad det heter när man jobbar parfym. Och sen så avslutar man med den här toppnoten.
Den
som
lite
är då,
mer parfymerade citrussyran.
Exakt, som är lime eller citron. Och så får man den här liksom friskheten.
Mm.
Men med den här liksom djupare syran där under. Gud, jag sitter liksom så här. Men
och det, nu,
så...
vi har en triangel här av syre framför dig.
Jag bara, kemi? Nej. Nej, men och så jag håller inte heller med honom. Nej. I det. Utan jag tycker absolut att man kan experimentera. Speciellt när det kommer typ till dressing. Ja. Då kör jag alltid blandat. Ja. Och man liksom testar lite olika och så. Och ibland tar man ju inte, och ibland gör man en citronett, då har man ju bara citron. Mm. Eller, alltså så här, så det där, blanda friskt, säger jag. Det finns inga regler.
Mm. När det kommer till citrusfrukter, vad gör du med dem förutom dressingar då?
Men jag har dem i sallad.
Du har dem i sallad?
Ja, det är
och
det.
Hur skär du dem då?
Det beror lite på var jag är och hur jag känner och vad det är för andra ingredienser jag jobbar med. Om jag skulle göra typ en fänkålsallad, det beror ju också på hur jag skär fänkålen. Ja. Jag tycker, alltså, personligen gillar jag olika typer av skurna bitar i en sallad.
Ja.
Att om jag mandolinar fänkål till exempel, då skär jag kanske ganska stora bitar av clementin, apelsin eller grapefrukt i liksom salladen, så att det blir det här kontrasten.
Ja.
Skulle jag skära mer större bitar av fänkålen, så kanske jag skulle filea citrusfrukterna och skära tunnare. Mm. Eller så skär man dem i tunna skivor, skalaren, skär den i tunna skivor, lägger som en liksom bädd.
Det tycker jag är det snyggaste det man kan göra med citrus.
Men jag älskar också filéer. Ja. Alltså filé, och så gör man en dressing på
det där, liksom, som man kan krama ur.
Exakt. Alltså jag brukar göra en fänkåls och grapefruktsallad med ricotta och grapefrukt och endiver. En riktig vintersallad. Den finns i min bok.
Jag har faktiskt flera vintersallader som
recept
idag.
Jag har också. Det är ju någonting. Och det som man tänker är att alla sallader är så vackra på sommaren. Eller på våren. När det finns liksom ett överflöd av färger och form och krispighet och smak och så. Ja. Men alltså, jag tycker vintersallader är de snyggaste.
De är lite coolare.
Alltså de är lite coolare. Och så gör man det. Alltså folk blir så jävla imponerande. Ja. Imponerade. Att man ställer fram en sallad som man bara, här är lite fänkål, lite andiver, lite grapefrukt, lite ricotta och så är det bara lite nötter på. Ja. Man bara,
jag har typ en sån där sallad.
Berätta.
Som jag åt på Esme i Köpenhamn.
Ja.
För ett tag sedan.
Ja.
Och det är gjort på liksom de här vita andiverna.
Ja.
Och det jag... Den var så himla snygg, för då har man ju lagt ut hela blad som ligger som så här små skålar.
Mm.
Och så i varje blad hade man då lagt stracciatella.
Innan mätet på buraten,
precis. Så det är fortfarande håller sig i det här bleka liksom.
Mm.
Det var rostade valnötter på. Ganska mycket salt skulle jag säga också, så att man får upp det där, för det är ju fett och liksom bäska i det där, så att man behöver en del flingsalt. Och så var det liksom en dressing som var gjord med citron, honung och saffran.
Och gud vad gott.
Och det var,
jag
är inte en saffransälskare, måste jag säga. Alltså, jag tror inte till och med att jag sagt i något avsnitt att jag tycker att saffran är
överskattat.
Men det här var så gott.
Kul sätt att också använda saffran utöver typ julen. För att annars är det så här fisksoppa.
Ja, så ojuligt sätt att göra det på. Det är också en sån symfoni av liksom bittra smaker. Andiven är bitter, valnötter har ju en viss bitterhet. Och så får du liksom det här saffran som är parfymerad, citronen och honungen. Och mycket svartpeppar. Jättegott verkligen.
Vad gott. Men kan vi då, eftersom du pratar om, kan vi prata andiver? Eller bittra blad?
Jag älskar dem.
Nej, men alltså, jag kan inte säga nog hur mycket jag älskar det.
Nej, men jag tror att det är ett vuxen grej att börja faktiskt uppskatta saker som smakar bäst.
Alltså för att jag tycker att det finns ju, det som jag tycker också är så otroligt är att de är så jäkla snygga.
Det finns supermodellerna i salladsvärlden.
Och det finns ju, vissa är ju lite svåra att få tag på, det ska också tilläggas. Men bittra blad, de kommer ju från cikoria-familjen. Cikoria är ju en växt som man också gjorde kaffe.
Jag vet. Alltså man gjorde liksom, man rostade roten.
Ja, och den är ju koffeinfri naturligt.
Ja.
Men, och det var ju också under typ kriget. För att när kafferansonerna, alltså andra världskriget pratar vi då. Mm. När kafferansonerna tog slut eller var, så gjorde man mycket...
Tog det man hade.
Precis, man tog det man hade. Mm. Väldigt vanligt typ i Frankrike, vet jag. För så här, min mans familj, de, alltså med kriget så, de bodde där då. Skitsamma. Men det finns ju lättillgängliga endivsorter och lite svårtillgängligare endivsorter.
Mm.
De lättillgängliga är ju vanlig, helt vanlig vit endive.
Mm.
Och den växer ju under jord.
Va?
Jag tror det.
Den växer i mörker.
Den växer i mörker.
Ja. Jag tror att den växer. Jag tror den växer ovan jord men i mörker.
Det är det och det är därför den är tack.
Det är därför den är kritvit. Och den vill man ju också undvika att exponera för solljus för då blir den
grön.
Då blir den än mycket bittrare.
Ja.
Den, och det vill man inte riktigt. Den är liksom lagom bitter.
Den är lagom och sen du vet när man biter att den är liksom det är som att den alltså den det är som att
saftigt,
den är så saftig.
Ja.
Det är det som är så jävla coolt.
Mm.
Det finns ju röd endive också.
Jättevacker.
Så vacker. Alltså den är så snygg. Om ni hittar den i butiken, köp hem. Ja. Alltså vänta inte. Sen är det ju Treviso eller Radicchio är också en sån liksom sallad som kan finnas.
Precis. I välsorterade. Cicoria salladsfamiljen omfattar ju endiver, Radicchio, även tror jag frisé sallad och puntarelle
och även typ Castelfranco.
Exakt.
Som är en typ ljust grön sallad som är lite mjällare än en endiv, men så har den alltså den är alltså prickig.
Den ser ut som typ en terrazzosten.
Exakt. Alltså den är så snygg så att det är den är helt otrolig.
Ja.
Och som du säger alltså puntarelle. Alltså det är ju en alltså det också alltså det vattnas typ i munnen.
Det är så gott med den här skarpa sardell, citron och vitlöksdressingen.
Och det är ju en den är ju mycket tjockare än en endive och den är ju liksom hur ska man förklara den som en överväxt maskros.
Ja, den ser ut liksom, som en jättestor maskros. Men alltså, vet du vad alltså, jag har ju köpt puntarelle någon gång alltså, jag har ätit det ute och sen så har jag så här, såg puntarelle i någon mataffär. Jag vill bara varna er där ute. Alltså man kan liksom inte köpa ett litet puntarellehuvud.
Nej, de är jävligt stora.
För det är inte riktigt alltså det är inte bladen och skälkarna man äter utan det är stammen man äter.
Jag vet. Fast jag äter skälkarna.
Alltså steker du dem eller äter de färska? För de är ju ganska
alltså
så...
Men jag strimlar dem ju. Alltså de yttersta tar man ju bort. Men de skälkarna som fortfarande är mjälla. I Italien så har de ju ett speciellt verktyg för hur man gör puntarelle.
Det är typ ett ståltrådsnät.
Exakt. Ja. Det är som en liten träram.
Ja.
Och sen så är det, som du säger, det är så här ett ståltrådsnät. Typ som en lite jättesmått hönsnät.
Ja.
Som är supervast. Så trycker man bara ner den genom.
Så då delar den liksom fibrerna så att du får liksom strimlor av salladen.
Och sen så lägger man det i vatten.
Ja, så att de
så
krullar
att de
sig.
Får krulla upp sig och också att då är det som att bäskan blir lite mjukare för att den drar åt sig vatten och då blir den liksom saftigare.
Mm.
Och sen så blandar man den med en dressing gjort på sardeller, mortlade sardeller, olivolja, vitlök och typ citron.
Mm. Jätteskarp. Alltså den ska liksom vara, den ska bita.
Alltså den ska liksom skära typ. Ja. Och det är typ det godaste jag
äter. Det är så gott. Det är verkligen en vinterdelikatess.
Ja, så ser man det. Återigen, om ni ser någon av de här salladerna, alltså köp hem, googla eller bara gör, alla de här salladerna funkar ju bra till en sån skarp dressing. Sen finns det ju också en, min favoritbutik, butik Rot, finns både på NK, alltså Saluhallen NK i Stockholm.
De är och bra även på att ha de här snygga salladerna.
Det är det.
Ja.
Ska du imponera, ska du liksom, har du en dejt eller du ska ha någon svärmor eller någonting över, gå dit och så köper du några av de här salladerna. De har också en, alltså den är så sexig. De har ju också en rosa sallad. Har du sett den?
Det heter den Castel Vetrano. Det finns en som heter Castel Franco och en som heter Castel Vetrano.
Ja, men det är ju oliverna. Men nästan. Men den heter typ den heter ju typ rosa.
Tardivo.
Nej. Ja, kanske, men den är ju liksom som en det går inte att beskriva den. Den är som en jättestor överväxt endive och ser den alltså helt rosa.
Den
alltså
ser ut som en tulpan. Den heter en... Tardivo.
Den gör det.
Rosa del Veneto heter den.
Del Veneto.
Mm, del Veneto.
Alltså det ser ut som en Barbie-sallad.
Där ska jag säga att en otrolig sallad som jag ätit en gång också på restaurang. Thea Malmegård på Bardoma har gjort den med just rosa del Veneto. Tunt skivade pilgrimsmusslor. Helt råa. Till det. Och sen så var det en dressing som var gjord på rödbetsjuice, ponzu och någon slags Concorde-vinäger. Jag vet inte riktigt vad Concorde-vinäger är, men jag tror att det är någon...
Flygplansvinäger?
Ja, men det hette typ såhär Concorde 8-vinäger. Okay. Hon gav mig receptet.
Men
och så var det typ kimchi-sesam.
Oj!
Den var otroligt. Så jävla häftig, alltså.
Snygg låter den som.
Precis. Skitsnygg.
Sexig.
Ljusrosa... och liksom...
Nej, men alltså, det är så... Och sen så är det en sista sallad där som är med escarole. Eller escarole.
Ja, just det!
Och det är ju...
Har du sett den här i Sverige?
Jag har aldrig sett den i Sverige.
Nej.
Jag har faktiskt inte gjort det. Det är, och det, jag, min enda relation till den är ju Sopranos.
Escarole, money.
Ah.
För att skrål, alltså de säger ju typ skrål. Alltså de säger inte escarole, de säger skrål. Alltså någon, de förkortar ju allting. Som att de säger prosciutto om prosciutto.
Ja. Det ska så gå den, fort.
Det ska gå fort. De här beska bladen, de är snygga. De är så goda och de är också väldigt bra för dig. Alltså beska grejer är nyttigt. Det kan
det
man väl ändå säga.
Det känns ju liksom,
jag vet inte, nyttigt känns bättre att säga än hälsosamt. För hälsosamt är ett sånt liksom diffust begrepp. Men det är, ja, det är ändå nyttigt kan man ändå säga. Man får i sig bra grejer när man käkar.
Det är en grön sak oavsett vad.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och det, ja, så varmt rekommenderar alla dem. Och de passar ju väldigt, alla de salladerna passar ju väldigt bra med citrus. Ja. Det var det jag skulle säga.
Verkligen.
För beska och syran, lite sötma och så någon fet dressing på. Då är du hemma.
Ja. Hur känner du för att tillaga de här?
Nej, men alltså snälla.
Alltså gör du någonsin någonting varmt med radicchio?
Jag ska inte, ja, alltså det har jag gjort. Alltså steka radicchio är ju jättegott.
Exakt.
Och sen bara så att den får liksom färg. Man delar den i fyra delar så att
en
de är
klyfta,
liksom en klyfta. Mm. Och så steker man den.
Ja.
Men någonting som jag brukar göra som är oväntat gott som jag skrivit här. Alltså ugnsbakad endive.
Mm-hmm. Berätta.
Ja, men det är ju väldigt franskt att man gör typ en, det finns ju så här endive gratäng, endive och gratin, alltså något sånt med så här bechamel och sånt, men jag brukar bara snitt utan uppåt, lite olivolja, salt in i ugnen.
Bara
ganska
så.
Varm ugn.
Mm.
För då ingen ost på utan bara för, så har man typ man har det som ett tillbehör kanske typ till linser eller en kyckling eller en bit fisk, otroligt gott. Och sen har man potatis också såklart, men någonting, och för det som jag gillar är att bäskan försvinner lite, den blir lite
den blir
sötare
mildare,
ja. Ja, den blir mildare, men den behåller ändå krispet, och jag tycker det är viktigt att den ska inte gå liksom low and slow, utan den ska gå ganska varmt och snabbt.
Vill du få lite färg på det?
Lite färg,
ja.
Inte för mycket men bara så att den behöver inte bli liksom mycket, men bara lite grann. Du då?
Alltså bara, rosésallad är ju den som också är ganska lätt att få tag på. Rosésalladen och andiven är väl de man vanligtvis hittar i butiken. Rosésalladen är också fantastiskt, den håller hur länge som helst.
Oh, jag vet.
Alltså du
den
kan
är
ha den i
kol.
Kylen typ 2 månader
vet,
och det är liksom bara ta bort ett blad så ser den ut som ny. Den går att lita på så att säga.
Det är det som är härligt med alla vintergrönsaker.
De,
att
de
håller.
De är gjorda för att hålla. Ah. Ja. Och nej, men den brukar jag steka och sen så brukar jag väl kanske ha pressa på lite citron och ringla över honung, för det är gott med det här söta till, tycker jag. Och ha det som tillbehör liksom, till någonting jättegott är typ alltså något fetare protein om man har typ fläsk eller anka någonting sånt. Super gott. Där är det också gott att ha liksom så här, en braserad endiv till exempel.
Exakt.
Som man också skär, alltså delar en endiv på mitten, steka med stekytan neråt och sen så låter man den koka ihop med lite typ apelsinsaft eller någonting sånt.
Oh.
Och smör. Jättegott.
Åh, oh, gott.
Ja.
Men det som faktiskt är i säsong nu i februari, då är det potatis, morot, grönkål, rödkål, rotselleri, palsternacka, endiver, lök, all form av lök faktiskt.
Mm.
Inte kanske salladslök, men liksom purjolök, rödlök, gul lök. Jordärtskocka, svamp, spetskål, brysselkål, betor och citrus.
Mm.
Ja.
Det stämmer,
ja.
Helt och hållet. Jag tänkte liksom, det jag skulle säga att det är tipset man kan gå in på fronsverige.se Instagram.
Det var där jag var.
Det var din källa.
Ja.
Ibland måste jag säga att vissa saker som de har i säsonget, jag bara, va? Vad
ja, men jag
ni?
Vet.
Alltså det kan dyka upp tomater i april där man bara, va?
Och vet du vad jag hörde igår på Instagram av en slump, eller var det på TikTok? Att
berätta.
Man bara, I love these winter tomatoes.
Vadå, pianolo?
Nej, jag vet inte. Nej, inte. Alltså de droppformade.
Alltså de här som man kan man köpa i klaset för 700
nej.
Kronor.
Nej, utan då tog hon fram typ en mörkbrun tomat som var röd inuti. Men
är det den som heter Kumato?
Kanske, jag ingen hon sa inget namn.
Nej.
Men det som slog mig var ju, va?
Det jag tänker så här, vintertomater brukar ju vara de här pianolotomaterna, ja, de precis. Som har liksom den här lilla spetsen och kommer i liksom stora klasar.
Exakt, och är jätte, kan vara så mjuka, ja, utan att...
Och tjockt skal är det ju på precis. Dem. Så de är ju liksom gjorda för att lagras. Allt, generellt sett, alla grönsaker, fruktgrönsaker och sånt som har tjockt skal är ju tålig lagring.
Mm.
Men jag har aldrig köpt en sån där, för de ligger ju på runt 500 spänn.
De är så jävla dyra. Ja, men verkligen. Nej, men jag blev bara också, jag blev ställd av att hon sa vintertomater, för det blev liksom ett error i mitt huvud.
Ja, jag känner lite så också faktiskt.
För mig är det så här, hur, ja, nej, det är inte riktigt min, jag undviker oftast tomater på vintern,
ja.
Just för att det finns ingen, jag tycker inte det finns någon poäng.
Nej.
Och i att äta dem, för att
jag
det är
jag tycker
inte
att tomat kan få vara en sån där typ av säsongsråvara som man njuter av på sommaren.
Ja, men och jag verkligen, och jag försöker ju att man ska äta mer säsong. Då är det så här, ja, men det är bättre att längta, typ som färskpotatisen, ja. Man liksom, när den kommer då är det heligt.
Ja.
Ja, men det finns alltså, och så här, jag tänker också, om man vill hålla priset ner lite, ät mer potatis.
Alltså,
det är så gott. Du kan göra potatissallad. Finns med massor, alltså man gör en krämig eller och bara massor med grönsaker, då, och så serverar du med ägg eller bara liksom en stekt fiskbit eller, alltså det går verkligen. En annan grej, bakad potatis.
Det var länge sedan.
Alltså det är så gott.
Det är faktiskt jättegott.
Alltså det är så gott.
Men jag känner, vet du vad jag har ett problem med bakpotatis?
Berätta.
De är för stora.
Ja, men jag vet.
Alltså man orkar inte en hel.
Nej, sån. Men det som är grejen är att om du köper en hel bakat potatis och så bakar du den länge så att skalet blir riktigt krispigt,
ja.
Då blir det mindre potatis där i,
för att du liksom har avdunstat halva potatisen i ugnen.
Exakt. Och så blir skalet så sjukt jävla krispigt.
Du måste olja in den innan man gör det då.
Nej, jag gör inte det.
Nähä.
Det är det jag inte gör.
Den bara torkar.
Jag bara låter den torka ihop,
okay.
Så att den verkligen får det här krispet,
ja.
Utan att bli liksom oljkrispig. Nej. Utan bara liksom
torkad
krispig.
Torkad utanpå.
För då blir den så jävla god.
Det blir ju väldigt så koncentrerad, fluffig potatissmak liksom.
Ja, för att det är ju inget vatten som tillsätts, utan nej. Den kokar ju i sina, den tillagas ju i sin egen saft.
Hur får du in salt i bakad potatis? Det är som så här, det är lite av ett problem som jag har med bakad potatis, att när du kokar en potatis i saltvatten så blir den ju smaksatt. Men när du bara bakar en potatis, alltså man kan ju saltbaka dem till exempel när du lägger dem på en bädd eller sånt. Men tycker ändå inte riktigt att man får in saltan i hela potatisen.
Men det är då vitlökssmöret eller det smaksatta smöret kommer in i bilden.
Det ska vara riktigt salt, det stämmer.
Ja. Då klickar man i det här salt. Sen är ju inte jag främmande för att salta varje tugga.
Ja, faktiskt. Ställ fram en skål med lite fin finishing salt.
Nej, men och, alltså jag menar,
let it rain.
Ett gott vitlökssmör som låter smälta ner på potatisen, så har du lite fräst svamp på sidan och typ lite stekt kål eller någon, alltså jag vet inte, kanske inte stekt kål, lite en klickrem fraiche. Och så lite rödlök och så någon ört på.
Ja.
Då har du en middag.
Och för den som vill undra sig, någon typ av fiskrom.
Ja, det kan man absolut ha. Men kanske inte med den stekta svampen.
Nej, det är antingen eller.
Men det är så man får välja där. Det är också jättegott. Alltså så här, jag tycker att vi kan ta bort de här tråkiga skagenrörorna som man har i bakad potatis.
Ja, det tycker jag
också. Om man inte liksom gör en fin god. Men att köpa liksom en bakad potatis, ge den kärlek, baka den fint i ugnen och sen lägga på en klick med liksom köpt skagenröra.
Nej.
Där, det tycker jag faktiskt att, då tycker jag att det är bättre med en klick smör. Keep it simple. Alltså man behöver, exakt, man kan ta det, man kan ta tångrom, alltså en klick crème fraîche, alltså det är så jävla gott. Och alltså det är billigt.
Det är jättebilligt.
Det är så
man
billigt.
Man får ju som sagt väldigt mycket mat också.
Exakt. Och tycker man ändå som du sa att bakade potatisar är för stora, vem är det som säger att man inte kan baka en vanlig potatis?
Precis, så länge den är mjölig.
Exakt. Du kan baka en stor vanlig mjölig potatis. Så kan du göra två stycken. Och så har du två små eller två liksom trevliga. Det är, gör flera stycken och servera som för. Alltså hur gott? Retro.
Ett av mina favoritpotatisrecept är ju sån här, alltså crispy smash potato. Och det här är faktiskt alltså Molly Bass. Kommer tillbaka till ett av de första recepten som jag lagade från hennes liksom Bon Appetit-era. Är när hon tar typ små potatisar, delikatesspotatisar, kokar dem så att de är mjuka men inte sådär så att de går sönder.
Nej.
Smashar, dressar med mycket olivolja, mycket salt in i ugnen typ 45 minuter så att de blir riktigt krispiga.
Riktigt länge.
Under tiden så har du liksom rostat valnötter i olivolja på kastrullen. Slänger ner några sardeller i det. lite chili flakes, lite citronzest och lite honung och vitlök.
Men gud, okej.
Så att du får liksom en sån här valnötsdressing.
Men gud, det är liksom nästan med... som att man skulle kunna haft pasta i där.
Oh, fast alltså man liksom att det blir... Alltså, oj, oh my god, sardellerna med det här är så sjukt gott. Och sen så här, när potatisarna kommer ut i ugnen så vänder man runt dem i det här sardell, valnöt, salta, tjuta hit in. Och sen så när du serverar så brer du ut crème fraîche eller gräddfil på en tallrik. Lägger de här potatisarna på och sen så massa färska ört och har med citron på. Det är liksom potatisen som primadonna och...
Men det är en hel måltid.
Det är en hel måltid.
Man serverar med en side salad och så är du hemma.
Ja.
För fan vad gott.
Ja, det är sjukt gott faktiskt.
Jag hade aldrig kommit på att göra det.
Nej, men alltså, det, hon är ett geni.
Ja, det är det som är...
Hon kan ta mina pengar och se själv god ut och jag bara unnar henne det. Nu vill jag prata om en rotsak.
Det vill jag gärna höra.
Ja,
berätta.
Det är jordärtskockan.
Ah.
I, vad var det, december så gjorde jag en rätt med jordärtskockspuré och friterad jordärtskocka.
Mm.
Och det här receptet på jordärtskockspuré kommer faktiskt från Franzén. Och den är liksom, alltså, om man kollar på receptet i Franzéns bok så kan man ju förstå liksom, så här, gud vad mycket jobb det är att få den här maten på tallriken.
Mm.
Men det här är inte så komplicerat faktiskt. Nej. Beroende på om man vill ha den blond, alltså det vill säga att den är liksom riktigt ljus och vit, så kan man skala dem.
Mm.
Spelar det ingen större roll, strunta i att skala dem.
Ah, okay.
Och bara skiva dem.
Mm.
Och så lägger du dem i en ugnsform med ganska mycket smör. Och så rostar du dem i ugnen.
Mm-hmm.
Tills de blir riktigt mjuka och precis som börjar bli lite gyllene i kanterna.
Mm-hmm.
Sen så plockar du ur dem och kokar dem riktigt, riktigt mjuka i grädde.
Oj, wow. Har man ner allt smör då? Nej,
du lyfter ur dem med smöret. För det är liksom, de ska nästan bli lite konfiterade i smöret. Alltså man har ju verkligen mycket smör. Tänk att det här är liksom ett fine dining recept. Så det är liksom lite excessive. Men bara en brasklapp. Men nu får ni all information här i alla fall.
Kör!
Och så kokar man upp dem tillsammans med grädden. Liksom, och så att de ser till att alla är riktigt mjuka. Sen mixar du ihop det här med lite vit miso. Vit miso tillsammans med jordärtskocka är otroligt. Det finns en jordighet i det här som liksom lirar så sjukt fint. Och det liksom skär igenom allt det här. Det skär igenom allt det här smöriga, feta liksom. Och så tillsätter du mer smör och mer lite citron också så att du får den här perfekta balanserade liksom sältansyran sötman i det. Det är så gott. Och den här är liksom en puré som är jättegod att servera med fisk. Jag tror det tillhör liksom en helleflundra eller någonting sånt.
Och du har gjort den här?
Jag gjorde den här. Dels gjorde jag den i mästerkocksfinalen tillsammans med dovhjortsfilé.
Oh,
eller kronhjort var det. Någon slags hjortfilé.
Vad ska du göra med kronhjorten?
Jag tänkte bena ur filé. Sen så tänkte jag krydda den med enbär och svartpeppar. Och sen så just nu håller jag på med min mise en place för jordärtskocksperén som jag kommer baka i ugnen. Förstärka med lite miso.
Men den är också jättegod att göra typ vegetarisk.
Ja.
På det här sättet som jag serverade nu på cocktailbaren där jag gjorde det här ett litet gästspel. Och då serverade jag den med picklad svamp ovanpå. Ett cirkulerat ägg. Så att du har liksom så här, den här ganska, det är en ganska kraftig.
Mm.
Du kan göra den kraftig. Mm. Du kan ju antingen ha den mildare, men smakar man upp den så att den är liksom ganska koncentrerad i smaken.
Mm.
Så har ett ägg som är så här rinnigt, picklad svamp på och så toppen med friterad jordärtskockschips och lite tryffel.
My god.
Mm. En riktigt jordig,
jag skulle precis säga allt, men gud.
Ja.
Riktig fine dining rätt.
Fast ändå liksom, alltså, som du äter, bara slevar
bara
i dig med sked.
I sig.
Det är som jordärtskocksmjölk med jordärtskocksflingor på ett sätt med svamp. Liksom. Det är väldigt gott.
Älskar liknelsen.
Mm. Det är som
men
att
gud, jag hör dig.
Alltså
mjölk.
Ja.
Med såna
fil och flingor. Alltså, ja. Konsistensen på
puréen. Okay,
och så krispiga grejer på.
Wow.
Ja. Det var faktiskt en väldigt härlig rätt.
Jag har följdfrågor.
Ja.
Vad hade du för svamp?
Det var ganska sent på säsongen så då hade vi trattisar.
Picklade
det som fanns. Ja, alltså det var, gjordes typ som en escabeche.
Ja.
Som stektes och sen så i med massa örter och vinäger, sherryvinäger. Och en del socker också. Så att de var så här skarpa i smaken liksom.
Nästa fråga. Vilken temp körde du på ägget?
63,3. Ja, vi hade en sån här cirkulator liksom.
Det är det klassiska. Det är ju det, jag vet inte, jag tror att det var Modernist Cuisine eller någon jag vet, inte Modernist Cuisine kanske, men någon, eller Jacques Pepin. Någon kock
kom på
den ultimata tempen att tillaga ägget så att både vitan och gulan är liksom samma.
Precis.
Att de ska vara likadana, för annars är det ju att vitan stelnar mycket, mycket, mycket fortare.
Nej, gulan stelnar innan vitan gör det. Faktiskt.
Är det sant?
Ja, så du kan ju, alltså har du inte en exakt temp,
du menar så,
kan gulan bli hård och vitan fortfarande är rinnig.
Precis.
Har du för hög temp? Liksom?
Nej, men jag menar när man kokar ett vanligt ägg. Ja. Alltså när du kokar ett ägg hemma, då är det att vitan stelnar fortare. För att, man inte har rätt temperatur.
Mm.
Och för att det liksom går för fort.
Mm.
Så att det liksom, så, ja men exakt. Ja men, för det är ju det som är grejen när man typ ett 63,3 eller vad det är, gradigt ägg. Det är ju att den är liksom, vitan är lika liksom,
lika krämig
mm. som gulan.
Mm. Svingott verkligen.
Vi brukade ju fritta ägg på Shibumi.
Vadå? Alltså, vänta, det här vill jag verkligen höra mer om. Men alltså nu, ni har gjort ett, det har cirkulerat och blivit 63.
Men jag tror inte att vi körde 63, vi körde nog lite mer. Men gud, eller är det, vad fan gjorde vi det någonstans? Eller var det på råkultur vi gjorde det?
Och sen vad då? Knäckte man det ner i
och sen så ner i en smet och sen så ner i,
hur håller de ihop?
Mm. Eller kanske inte, vi kanske körde dem lite mer, men gud jag kommer inte ihåg. Du vet, jag fick bara upp, eller var det på Esperanto?
Men jag har hört om det här ägget också och att det är liksom otroligt gott. Men
var de inte bara löskokta? Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde. Nej, de var ju inte det. Det var ju det att vitan också skulle liksom vara, att den skulle vara
rinnig.
Likadan. Att de skulle vara, nej jag kommer fan inte ihåg. Det var så länge sedan. Ursäkta.
Jag får fråga Sajan om
det. Jag får fråga Sajan. Eller Sauri kanske. Minns. Men den rätten var ju faktiskt helt enormt god, som du pratade om, jordärtskocks Du bara, hon är senil, dement.
Ja, nej, men den är faktiskt helt, den skulle man kunna servera som en, jag vet inte, mellanrätt. Den blir ju ganska festig, alltså det är ju lite prepp att hålla på.
Jo.
Man ska liksom mandolina, jordärtskocka, fritera den.
Ja, men ibland vill man ha en sån, vill man göra en sån rätt liksom.
Ja, faktiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag har en trerätters.
Okay.
Fast jag jobbar ju mycket enklare.
Okay.
Och mycket liksom mer genvägsaktigt. Jag kör ju inte fransén.
Nej, det brukar inte jag göra heller.
Nej, men det vet jag. Och jag menar inte du mycket bättre än fransén. Jag har skrivit en toppenbra trerätters för vintern.
Okej.
Okay. Mm. Tycker jag då i alla fall.
Jag sitter här och ser väldigt bra ut just nu.
Exakt. Nej, men jag var inne och så tänkte jag så här, på våren så äter man ju ärtor.
Mm.
Liksom nyspritsade ärtor. Men jag älskar ju faktiskt, alltså jag älskar ju frysta ärtor.
Ja, men de är jättebra.
Alltså, de är så söta, de är så goda.
Alltså, vet du vad, det är så här, med frysta ärtor så får du ju garanterat jättegoda ärtor.
Exakt.
Men köpa spritärtor, de kan ha blivit ganska liksom stärkelsehårda och liksom
och
det går, tar inte lång tid innan de går från söta och mjälla till att de blir hårda och torra.
Eller hur? Ja. Och jag, så där är jag lite så. Och så tänkte jag så här, men gud, vad är det som är så gott? Och du och jag åt ju fantastiska ärtor på Barbalou, eller Barbalou.
Barbulou.
Bulou. Bulou. I Göteborg i höstas. Och då tänkte jag, ricotta toast med ärtor.
Mm.
Men make it winter. Så man har frysta ärtor.
Absolut. Varför
så man
inte?
Har liksom surdegsbröd, rostar det, kanske gnider lite vitlök, inte mycket, det ska inte vara bruschetta, men jag älskar vitlök så mycket.
Ja, det
att jag
det.
Tycker att den kan få vara en liten, det kan vara en liksom en liten puff av det.
Jag tycker
just
det också.
Eftersom det inte är färska ärtor så behöver de liksom
lite mer smak.
Någonting mer där.
Tänker du mynta här?
Jag tänker mynta, eller så tänker jag inte det, för att jag tycker att det är så kopplat till vår.
Ja.
Att jag inte vill liksom hamna i den smakbilden. Att man föreställer sig att det ska vara som en färsk ärta.
Jag fattar.
Så då tänker jag...
Jag ska hedra den frysta karaktären.
Nej, men faktiskt. Så jag tänker faktiskt alltså fänkålsvippor.
Ja, eller dill.
Eller dill,
ja.
Exakt. Att man tar någonting helt annat.
Ja.
Så att man bildar en helt ny smakbild. Att det inte är det man kanske är van vid.
Mm.
Och sen så, alltså, bara en skiva rostat bröd, lite, gnugga lite vitlök. Och sen så bara blancherar man ärtorna. Knappt att du liksom kokar upp, utan du lägger dem bara i varmt vatten så att de liksom precis inte är frysta.
Och du brukar inte tina dem, utan du kör dem direkt.
Jag kör
från
dem
påsen.
Bara direkt från påsen. Ja. Och sen upp snabbt.
Ja.
Blanda med olivolja, ja. Salt, kanske lite peppar.
Citron? Och
inte citron här. Jag vill inte ha citron i ärtorna.
Nej.
Jag vill ha citron kanske i ricottan.
Okej.
Okay. Samma sak där. Lite ricotta, salt och peppar, mycket svartpeppar, salt och sen lite citronsaft. Bre ut ett tjockt lager ricotta på den här toasten.
Mm.
Toppa med ärtorna och sen så river man på citronskal.
Ah, oh, ja, ja.
Och sen örterna och avsluta med extra olivolja.
Det här känns som en macka som alla tjejer skulle gå ner i spagat över.
Det är verkligen girl dinner.
Det är en girl dinner. Men vet du vad? Sign me up.
Nej, men alltså, fatta att få den när man, på en för, som en förrätt.
En brunch.
Du kan toppa med ett pocherat ägg.
Ja, ah, jättegott.
Kan man göra om man vill. Då är det en smal hollande. Smal äggsbendigt. För fan. Det är min första rätt i min trerätters.
Ja.
Sen har jag två liksom, alternativ. Den ena, om man vill vara riktigt liksom, slå på stora trumman. Det här tipsar jag om varje vinter. Men det är min absoluta favoriträtt. Och det är Granda Aioli.
Ja. Ah.
Och det är ju,
inte den ganska somrig?
Den är ju väldigt somrig, men den är ju perfekt att göra på vintern. För att alla grönsaker är så goda kokta. Jag har ju liksom kokt potatis, kokt morot, kokt purjolök. Man har kokt ägg på sidan. Och så brukar jag servera med typ endiver.
Ja.
Vattenmelonrädisa har jag serverat också, för det funkar ju också på vintern.
Mm.
Och sen så kan du kokt kålrot. Supergott, tycker jag personligen. Palsternacka hatar, men om du gillar det, kanske inte kokt palsternacka. Det kanske är ett nej. Jimmy ser, alltså du ser så äcklad ut.
Alltså det här med kokt kålrot vet jag liksom inte riktigt hur jag känner kring.
Nej, men jag, alltså det är så jag åt, alltså torsk aioli kallade vi det ju när jag växte upp. För pappa fick det ju från PA och Company.
Aha, ja.
Och de kallade det torsk aioli.
Ja.
Så då åt vi ju alltid det med torsk när jag växte upp.
Alltså hur var torsken? Var den bakad?
Kokt. Bara helt vanligt.
Pocherad liksom.
Ja, pocherad, kokt. Ja, men pappa kokade upp vatten, saltade jättemycket.
Ja.
Och när det kokade, la ner fisken och så drog han den från plattan.
Ja, så den bara lät på han, eftervärme.
Precis, att den fick liksom vara så här mjäll och fin. Och sen så serverar man ju alla de här kokta grönsakerna. Och purjolöken ska inte vara för kokt, tycker jag personligen. Den ska ha en liten bit.
Hur skär du den för att den ska vara lätt att servera så här?
Då skär jag den i liksom tjocka cylindrar, kan man säga. Tjocka skivor. Och så försöker jag liksom så att de blir lika långa, höga.
Ja.
Och så ställer jag dem upp.
Aha, ja.
Tycker jag är fint.
Kokt liksom. Purjo är ju underskattat.
Nej, men
gott, alltså.
Det är så gott. Ja. Det är så gott.
Purjo
det kan man också
är
bara
också en fantastisk
vintergrönsak. Nej, men det är en sån otrolig vintergrönsak.
Mm.
Nej, men, och sen så alla kokta grönsaker, de om du vill. Och sen så kan man ha fisk om man vill. Jag tycker personligen inte att det alltid behövs. Jag äter med lite bröd eller bara kokta ägg.
Varmrökt lax låter inte dumt här.
Det kan man ha till, men den tar över lite.
Ja, det
tycker jag. Jag vill ha det här mjuka i fisk. Alltså om det ska vara, då är det torsk som är liksom mer, liksom den ska vara mild.
Mm.
För sen har du ju pricken över iet, kronan på verket. En hemmagjord aioli.
Mm.
Med olivolja i.
Mm.
Det är ju inte en klassisk aioli för att du gör en majonnäs, eller jag gör alltid en majonnäs och så blandar man i massor med riven vitlök.
Är det här den enda gången du gör egen, slår en egen majonnäsbas?
Nej, det är inte enda gången.
Nej.
Jag gör det ganska ofta.
Har inte vi sagt i ett avsnitt att du aldrig gör det? Eller jag kanske aldrig gör det. Ja, sant.
Men jag, alltså så här, varannan gång använder jag Hellmans och varannan gång slår jag min egen.
Jag fattar.
För det,
du kom undan.
Ja, precis. Ja, men jag, vad du gör det? Så det här kan jag... Nej, jag gör det faktiskt väldigt ofta, skulle jag säga.
Mm.
Alltså kanske minst en gång i veckan slår jag en egen.
Ja, men det är ju faktiskt jätteofta.
Slår jag en egen aioli eller mayo. Absolut. Men det är för att mina föräldrar gjorde det.
Mm.
Och då var det så här, det var aldrig en grej.
Mm.
Du vet, det var, de bara gjorde det.
Mm.
Och så bara, ah, nu är det torskaioli, vi kunde äta det liksom en tisdag.
Mm.
Och så det finns med att man så här, det är inte jobbigt tycker jag. Sen finns det ju andra saker som jag tycker är pissjobbigt som jag aldrig skulle göra.
Mm.
Som andra bara, men gud va, det är ju jättelätt att göra. Typ.
Men berätta mer om din aioli från grunden.
Jaha, ja, okej.
Okay. För jag vill veta vad du har för liksom, din aioli, hur vill du att den ska smaka?
Jättemycket vitlök.
Okej.
Okay. Ja, men det finns nog inget jag älskar mer än smaken av vitlök.
Driver på med rå vitlök.
Ja, alltså jag kan äta, om jag äter, gör till mig själv så kanske jag har två stora vitlök, rivna vitlökskrifter.
Det är så sjukt mycket.
Nej men alltså, för det är fettet absorberar så mycket.
Alltså, det smakar ju också, det får ju också att vitlöken att blomma. För det är liksom,
nej, men alltså,
har du i en halv vitlöksklyfta i typ en...
Okej, jag kanske överdriver nu.
Aioli, och väntar 45 minuter.
Ja, absolut.
Så har den ju smaken ju som 10 vitlökskrifter sen.
Jo, men jag vet. Men jag är, alltså det är någonting, för min pappa är också så här lök. Han älskar lök.
Ja.
Han äter det och det, så det, nej men det, jag älskar det. Ja. Nej men det är bara, jag gör, alltså jag har aldrig ägg i kylen.
Nej.
Bara så enkelt. Och då är det väldigt lätt att göra en aioli, för då är allt rumstempererat. Ja. Det är ofta det som kan vara problemet när man gör, att man tar iskalla ägg, blandar med varm olja och då skär det sig väldigt ofta.
Mm.
Så det man ska tänka på, tycker jag personligen, det brukar rädda mig. Och sen så, man bara ägggula, ner med en liten klick senap.
Jag tycker gott med mycket senap här faktiskt.
Ja men det är gott, men jag vill inte att den ska ta över. För det är inte en dijonnäs. Utan det är, och det, den är där pyttelite bara för att binda.
Man behöver en botten, för att annars är det bara fett.
Exakt, min pappa gör ju bara på alltså ägggula.
Ingen
dijon. Det är liksom min barndoms aioli. Så ibland, det är också så här, ah, men pappa jag vill ha din aioli. Så gör han den liksom. Nej men och sen så bara blanda ner varmpressad rapsolja. Och sen så när jag serverar det till typ liksom grand aioli, då har jag alltid mycket olivolja också.
Mm.
Då vill jag att den ska, och då har jag den fina olivoljan, den ska vara gräsig, men det är inte för mycket. Och så salt, inget peppar. Och vinäger vill jag ha i. Jag vill inte ha citron.
Nej.
I min aioli.
Vitvin.
Vitvins eller rödvins tycker jag också. Det är liksom vad jag har. Och sen så låter den stå.
Ja. Det är jävla gott.
Och sen så sparar man den. Du kan ha den i coleslaw, du kan ha den i soppa, du kan reda grejer, du kan ha den till grytor. Alltså det liksom, du kan doppa på. Det finns oändligt med. Så det skulle jag säga är min varmrätt. Nu är det ju här en helggrej. Och sen så till efterrätt så gör du ju självklart pavlova. Alltså, eller pavlova eller vad fan man säger. Alltså maräng. För du har ju massor med äggvita över när du gjorde aiolin.
Smart.
Så gör man en ägg, och för det var faktiskt på Ecstasy Cookbook som jag såg. Då hade de gjort typ pavlova med så här crème fraîche som man blandar med lite vaniljsocker.
Mm.
Och så liksom lägger man på pavlovan och sen så har man citrus.
Så inte vispgrädde utan crème fraîche?
Nej, alltså jag tycker det är så gott med crème fraîche.
Det är jättegott med crème fraîche.
Och gör man ganska mycket vaniljsocker i
den. Man kan vispa den lite grann kanske.
Man kan vispa den lite, för då blir den ju mycket tjockare.
Ja, och luftigare.
Och luftigare. Liksom. Så du kan absolut vispa crème fraîche. Alltså det är, när man vispar crème fraîche, då ska man vispa i evigheter.
Ah, okay.
För man tror ju efter liksom, när man har vispat ett tag, som när man gör vispgrädde, det tar ju ett tag. Så gör man vispgrädde. Och sen med crème fraîche så bara, nej men fan, det blir ju ingenting. Nej. Då ska du vispa ännu mer.
Och den ska vara kall.
Den ska vara kall. Och så ska du liksom komma över den där. Liksom när du bara, nej men det här, det är för sent, det
för
kommer
först,
inte gå.
Först är den ju fast i burken.
Exakt.
Sen så blir den mjukare och sen så blir den fastare.
Ja, och sen blir den fluffig.
Mm.
Och då är den ju liksom superfluffig.
Mm.
Så det kan man ha. Och sen så, jag toppar ju allt med sesamfrön. Så har man sesamfrön på typ, ja men sådana här citrusfiléer. De körde typ någon så här, de gjorde någon citrussirap. Att man bara typ kokar ihop socker med lite citrussaft.
Mm.
Och så bara drisslar man över.
Gud vad gott. En dessert jag gjorde i julas.
Ja.
Som får mig att tänka på det här. Typ, inte alls egentligen. Men tips.
Ja, men vadå?
I alla
ja.
Fall.
Ja.
Alltså, när Tove Nilsson hade sin bokrelease.
Ja.
Och hon serverade ris och lä.
Alltså
det var, hon sa det. Jimmy, du kommer dö när vi smakar på det här. Den är så jävla ja. God. Och jag dog. Jag kunde
så
inte
mycket,
sluta äta.
Så sexigare än risgrynsgröt.
Det är alltså det är ett väldigt alltså coolt att för att koka en hel liter mjölk med ja. En deciliter grötris.
Och det du känns skojar? Bara,
nej.
Va?
En liter mjölk med, eller typ en och en halv liter.
Nej, men jag förstår. Ja, men det är
så lite okay. ris. Och så kokar du det där alltså typ 45 minuter och rör om med vaniljstång.
Ja.
Och så bara lite socker. Och sen så sätter du upp den senare. För du kan inte ha socker i från början. För då blir det liksom aldrig riset kokt.
Är det sant?
Ja. Och sen så får man det här ju liksom så här svalna lite grann.
Ja.
Och sen så vänder man ner vispgrädde. Ah, så gott.
God.
Men, och det jag gjorde nu till julen var... Nu, nästan inte tänker på det. Men det här är väldigt ojuligt. Att jag gjorde med frysta körsbär. Som jag gjorde typ en kompott på. Kokade in dem med lite kärsirap.
Oj.
Som Adam Thulin min
kärsirap
alltså kära. Ja, så smakar lite rökigt.
Men gud,
skithäftig smak i kombination med stenfrukt faktiskt och även lingon.
Gud, vad gott. Kanske ja. Skulle funka med havtorn. Nej, det är för syrligt.
Jo,
om man drar på mycket socker.
På något sätt är det som att jag tänker att den här liksom träiga kärsmaken passar bra till saker som växer på träd.
Mm, okej. Okay. Men jag tänker, kära båtar, havtorn växer vid hav. Nej, jag ska...
Ja,
nej, jag har ingen aning.
Man måste testa bara.
Nej, men alltså, jag har ingen aning. Det bara poppade upp havtorn, jag vet inte. Men gud, det lät ju jättegott.
Ja, det var
också väldigt enkel, ödmjuk dessert.
Alltså, jag ska säga så här, det var ju typ ris i frutti, fast gourmet.
Ja, men älskar.
Avskyr
det.
Ja,
men jag tycker inte om sån, alltså det är så här, jag tycker inte om risgrynsgröt heller.
Nej, jag älskar.
Ja, nej,
älskar
det är inte. Nej, det alltså jag tycker om sött. Jag kan alltså sticky rice tycker jag är gott. Mm. Men just när det kommer liksom och det blir den här kanel, socker, hela för det är så mycket skola.
Ingen kanel, tack.
Nej, men det är så mycket skola för mig. Ah, och då okay. blir det inte alltså när man skulle liksom tvingas äta de här risgrynsgröten, mannagröt. Nej, men jag gillar inte gröt så det
förstår dig där.
Ja.
Vi måste typ alltså lägga band på oss.
Jag vet,
eller?
Jag vet.
Vi, alltså,
men ska vi köra en snabb ute inne?
Kör. Jag okay. har inget ute och inne kan
nej,
jag säga.
Nej.
Jag kommer kommentera på ditt.
Alltså det senaste trenden modemässigt som jag har snappat upp. Nej, men mob wife aesthetics.
Jag konsumerar så mycket modeinnehåll.
Ja, men jag vet. Du är ett modelejon.
Det är orakel.
Ja, ursäkta. Ett modeorakel. Mode och matorakel. Nej, men och då tänker jag självklart att det här kommer spegla sig i maten.
Italienska amerikanskt.
Ja, Sopranos. Mm. Som jag har liksom, som har varit... Men Jonas Kramby har skrivit en bok, Americana. Där är det ju starkt så. Och jag tänker bara att det kommer ännu mer sån här.
Hey Johnny, where's my red sauce?
Exakt. Ja. Det är gravy.
Marinara.
Alltså marinara. Det är alla de här grejerna jag pratar om. Gabagool, de äter prosciutto, de äter så här mack. Väldigt mycket mackor med stekt ägg är också väldigt så. Och typ stekt paprika är det ju mycket så här Sopranos. Så det tänker jag kommer komma stort. Folk kommer göra liksom baked city, bakad city och sånt där. Det är så jävla gott.
Alltså baked city är faktiskt en av mina absoluta favoriträtter.
Det är så jävla
när man
gott.
Känner sig lite ledsen. Alltså...
Italiensk-amerikansk mat kommer komma jättestort. Ännu mer. Än vad det har varit.
Tillsammans med liksom den här gamla rottiga pälsen.
Exakt.
Och ciggen i mungipan.
Exakt. Och sminkning som inte ska synas. Som att man typ har sovit med sminket.
Ja.
Och sen bara vakna. Och så sätter man på sig sina liksom gulderhängen med de här långa naglarna. Och så liksom lagar man mat med de här långa naglarna.
Ja,
tänker
ja,
jag. Så det är min spaning för det som är liksom inne. Men en annan sak som jag har sett på Instagram. Någonting som jag faktiskt inte ens tycker så mycket om. Det är att folk har börjat bli... Folk gillar slaskig mat.
Alltså, okej.
Okay. Det finns en trend, macka.
Ja.
Det är när man slänger ner typ tomat, sallad...
När man hackar allt.
Och sen hackar man allting. Ja. Och det är bara så här, man sprutar på majo, det är salami, och det är skinka, och det är kalkon, och det är ost, och det är gurka, och det är cornichons, det är rödlök. Och så bara hackar de allting.
Ja.
Och sen så lägger man liksom öppnar man typ en ciabatta,
ja, och hälften,
och så trycker man dit ciabattan och så tar man så här en bakspade, trycker i fyllningen och så äter man det. Och jag gillar inte det.
Jag tycker typ att det finns något som låter lite gott med det här.
Nej.
För alltså, mitt värsta med mackor är när de är torra. Och det här kan ju inte bli torrt.
Ja, men det håller jag med om. Men jag tycker inte om estetiken i det.
Nej, det att ser, det är, så här, ja, att det är lite slabbigt. Man blir lite provocerad av att se, alltså, när saker hackas på det där sättet.
Ja, och det är liksom slabbigt. Och jag har också sett ganska mycket, jag vet inte vad det säger om mig, men många så här snubbar i min feed som typ röker gräs och lagar så här fett slaskig och väldigt fet mat.
Känns inte det som att alltså, så här, Matthew Matheson?
Nej, inte alls. Mina älsklingar, Action Bronson och Matthew Matheson, nej, de är inte alls.
De faller inte under
de faller absolut inte under den här kategorin. De är renliga, prydliga,
passionerade,
snygga, passionerade män. Ja. Det här är liksom... Det finns en någonting jag inte gillar.
Det är något snuskigt i det där liksom. Ja.
Som är liksom, som är också väldigt kopplat till mat, för mat är ju liksom väldigt djuriskt.
Ja.
Det är ju liksom lätt att liksom jobba, ja, men du vet ju, jobba i ett restaurangkök.
Ja.
Alltså när man var yngre, det är ju det blir väldigt alltså så här, folk, jag vet inte, jag ska förklara. Det är sexistiskt.
Jaha, jag fattar att det är en machokultur liksom.
Ja, alltså,
men är det de killarna som håller på att göra de här så slabbiga?
Nej, jag menar inte det, men nej, utan det är ju bara min hjärna som faller i, åker iväg att liksom, att jag förstår tanken att det ska vara lite så här,
alltså,
för att mat är så liksom, det är så rått på något sätt.
Ja.
Att man får göra, jag vet inte.
Vi
nu är det en så
i den
enorm
här eran
över
av den sexiga kock personen.
Ja, verkligen. The Bear.
The Bear och så vidare. Mm.
Vad tyckte du om hans Calvin Klein-kampanj?
Det var inget att klaga på.
Nej, nej, men jag håller med. Men det, jag blev inte hänförd.
Nej, alltså jag, man blir ju inte så sugen på att hoppa på tåget när alla redan är där.
Nej, jag vet.
Fattar du vad jag menar?
Ja, gud ja. Nej, jag vet.
Men jag undrar honom allt det där. Mm. Och hade jag suttit på Calvin Kleins marknadsavdelning så hade jag inte valt någon annan.
Nej, nej.
Han var...
Jo, Paul Mescal.
Ja, vet du vad? Men han är bokad på Gucci nu.
Okay.
Han är Gucci-ambassadör. Ja, så att,
älskar honom. Alltså sen Normal People. Alltså,
oh, jag älskar faktiskt också Paul Mescal.
Alltså han är en matrelaterad grej med honom. Idag så släpps ett avsnitt där han är med i en YouTube-serie som heter The Chicken Shop Date.
Ah, älskar!
Ja, så Amelia de Moldenberg, som hon heter, som är den här väldigt konstiga, knäppa intervjupersonen som
väldigt
hon har
skapat.
Väldigt torr
och brittisk.
Vi är tillbaka.
Cockney stämning.
Och vi är tillbaka i Storbritannien.
Vi bara landade i England.
Ja, det är där vi är. Nej, men, och den, det är ett avsnitt på honom släppt idag.
Oh my god, sorry. Your eyes match your jumper.
It was, this is my date shirt.
But you've worn this before on a date?
Maybe. Yes.
Yes.
Så det kan jag rekommendera. För de är då alltså i en chicken shop. Alltså de äter chicken nuggets.
Det är så sunk, alltså det finns exakt överallt så sunkiga, små, väldigt flott doftande hål i väggen, överallt,
exakt,
i hela London,
ja,
eller hela Storbritannien typ, där de säljer alltså friterad kyckling i olika former och pompa,
ja, och typ läsk.
Ja. Mm. Alltså inte en, alltså ingen grönsak i sikte.
Nej,
alltså
nej,
det
nej, nej,
är,
nej.
Det är bara ultraprocessad mat.
Ja.
Och det här är typ så här, folk, så här, kids efter skolan går och käkar det här typ varje dag.
Men tänk er som fish and chips, en fish and chip shop typ, fast det är med, och den är liksom lite, alltså jag bara försöker ge en bild.
Ja.
Men sen känns det också som att det är så okänt utanför Storbritannien. Alltså folk i Storbritannien, eller så britter är så här, ja det är klart jag vet vad en chicken shop är, men utanför, det är ju som att hon har liksom
hon har lanserat chippy chicken shop.
Ja. Mm. Så med det sagt, där tog min... Där tog min slut. Jag har ingen mer, för nu raderade jag ju allt.
Nej, jag hade ju faktiskt ingenting där kammet ut och inne listan heller här för denna gång. Men jag har, eller vet du vad? Kanske ljög. Jag har en grej som jag tror kommer komma stort här under 2024.
Berätta.
Och alltså så här, vi måste ju inte varje vecka hålla på och sia om framtiden.
Men det är kul vad man tänker på.
Det här ska jag säga så här. En vän till mig nu som har åkt till Bangkok skickade mig ett sms med några bilder och sa: Jimmy, vad ska jag välja för cocktail? Och så skickade hon mig en meny.
Okay.
Där en cocktailmeny var indelad i starter, main och dessert.
Och
det
Oj,
som var intressant
bra.
Med starter var inte att det här är drinkar som är till förrätten.
Nej, utan att det ska vara så.
De är inspirerade av förrätter. Så då heter de saker som koriander, gurka och rostat ris. Gran och oliv. Melon, vit champacka, guava. Det här. Tryffel, kanel och ananas.
Men gud!
Eller den här. Chicken stock and bitter gourd. Nej, nu bytte jag över till engelska här. Temat är savory cocktail. Cocktails. Vi har, alla vet ju liksom vad, en dry martini med, alltså dirty dry martini.
Mm, med olivspad. Savory,
med olivspad.
Mm. Bloody Mary
är ju också en savory cocktail. Mm. Jag tror att vi har liksom börjat upptäcka att det finns massa grejer man kan göra med liksom matiga
men
smaker i cocktailvärld.
Jag älskar det, för jag tycker alltid att cocktails är för söta och för spritiga.
Ja.
Alltså jag tycker så här, en old fashion eller typ en så här, en dirty martini. Alltså det, men alla de här liksom, jag vet inte, de som nu snackar, men typ de här Thai basil med kokosgrädden, ja, som är så poppis.
Ja, den som är diabetes.
Alltså det är ju liksom, det är ju som att dricka ett glas med socker.
Ja.
Alltså det smakar ju, den är pyttelite, alltså det är liksom, det finns ingen nyans i den,
det är mycket
jag.
Parfumerat, måste, ja, men jag ändå precis ge dem i Thai basil.
Jo, men absolut, men jag vet, det är inte min. Jag, apropå det, för jag drack en brynt smördrink på Svartengrens för typ 2-3 år sedan. Inte riktigt, alltså den var liksom svår att få ihop, men den hade något.
Ja.
Och det, jag tror att du är något på spåren här. Savory drinks.
Ja, lyssna på den här då. Fish soup heter drinken. Katsuboshi distillate, daikon, jalapenos, haku vodka, yuzu shu, tsuyu sauce, London essence tonic, CO2.
What?
Alltså det, vilken, är liksom som
en lång lista också.
Alltså
som en bouillabaisse ingredienslista. Otroligt.
Ja.
Alltså inte att det är de ingredienserna, utan den var lång. Ja. Wow.
Det här låter ju skitspännande. Och de var tydligen helt otroliga.
I Bangkok allihopa. Alltså.
I Bangkok.
Vi måste ta det här till Sverige.
Vi måste åka dit. Och dricka de här drinkarna.
Ja.
Men också, alltså den här då. Alltså ramen. Rokujin. Fermented rice. Junmai. Yuzu shu. Ramen soup. Japanese pickled ginger, nori och modern sour.
Jag är hemförd. För jag känner att det här är min up my alley.
Det här är skithemt.
Salt. Salta drinkar.
Salt och full.
Underbart. Låt oss.
Låt oss.
Ja.
Det är fredag.
Det är fredag.
Så att vi ska nog ta och bege oss ut och leta efter en salt drink. Eller hur?
Exakt. 100%.
Inte alls åka hem till barnen.
Nej, alltså gud, if I wish. Ja. Tack för att ni lyssnar, hörni.
Tack för att ni lyssnar. Vi har verkligen rantat på ordentligt denna vecka och det är alltid ett nöje.
Ja, det är
det. Tack, så Jimmy.
Tack, Jimmy.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.